Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå!
Hallå, hallå från Stockholm och från Tampa.
Ja.
Ja, min son. För i detta 172 podcastavsnitt som det är så sitter Jonathan Ekeliv som så ofta i Stockholm. Ja. Men jag, Per Bjurman, har förflyttat mig från New York till Tampa. Där ju Jonathan helst skulle vilja vara också eftersom det här är vad du kallar den heliga staden.
Ja, så är det ju. Kursiverat och versalt.
Ja, på stora flaggor över hela kontinenten.
Ja,
jag är i Tampa för att se på hockey. Amalie Arena, jag har just varit på Morning Skate med Tampa Bay Lightning och Dallas Stars. Och allt det som du ska här. Det är som vanligt, Jonte. Solen brassar på från klarblå himmel. Det rasslar i palmerna. Det är fantastiskt vackert och skönt och fint här. Och jag sitter på det klassiska Marriott Waterside hotellet nästan vägg i vägg med Amalie. Tyvärr pågår dock renoveringar här på hotellet, så att det är möjligt att ni hör lite ljud och så i bakgrunden. De håller på och borrar och hamrar och slår, precis som de brukar göra i lägenheten i New York.
Ja, du kommer inte ifrån det här i podden.
Nej, när man lämnar den där jävla hålan, då är det lika på hotellet man kommer till. Det är lite surt, men det är bara en liten vad ska vi kalla
distraktion
det?
I paradiset.
Ja, exakt.
Ja, jag måste säga,
annars är allt fint. Och du måste ju erkänna nu att du är avundsjuk.
Ja, jag är fruktansvärt avundsjuk. Alltså,
du skulle vilja vara här också.
Ja, alltså jag är både glad för din skull att du får äran att åka dit till den så kallade heliga staden och se på Tampa i superform. Och så är jag mest glad, men sen blev jag faktiskt lite den här onda sidan började ta över lite grann när du skickade en bild från Tiki-baren igår kväll.
Ja, jag kom ner igår kväll och det blev en liten sittning i Tiki-baren med bekanta som Scott Burnside och förstås DN-Sven som ju bor här.
Just det, DN-Sven dök upp också.
Ja, visst. Det var lite kyligt om vi ska helt ärliga framåt natten. Man fick sätta på sig kavaj i alla fall.
Ja, jag kan meddela att det är minusgrader här, så jag tycker inte synd om det. Alltså.
Nej, jag förstår. Ja, den är ju så trevlig. Pavilion tror jag den heter egentligen. Jag vet inte vem som har kommit på att kalla den Tiki-baren.
Men det har blivit så.
Mitt i stan. Mitt i stan.
Precis, det är också bara ett hårt Hedmanskott från arenan.
Ja.
Och lite lösare dragskott från Waterside-hotellet. Så att det är verkligen allt samlat på ett ställe. I den hela stan. Ja, jag är ju som sagt om jag är sjuk. Och ikväll ska du se på, som du sa, Tampa Dallas.
Ja, det känns som en väldigt bra match. För det är ju så, en av huvudanledningen till att jag är här är ju att Tampa Bay Lightning är världens bästa hockeylag just nu. Med ganska bred marginal, känns det som.
Ja, alltså det är så svårt för mig att prata om det här. För att det är så lätt för mig att liksom bara släppa alla spärrar och bara liksom. För det är ju mitt lag. Men de har fått
och så möter de Dallas då. Det är ju faktiskt en tänkbar repetition av av finalen. Det är inte alls omöjligt.
Nej, offensivt sett så är det här två extremt sprängkraftiga lag. Alltså, Dallas och sin sida, jag menar Tampa har fått enormt mycket beröm för sin offensiv och sitt powerplay och så vidare. Men faktum är att Dallas har ju det bästa powerplayet i hela ligan. De ligger på 30% Klingberg och Radulov och Ben och Seguin och grabbarna.
Mm. Så det är ju det hörde vi just John Cooper prata om, att det här får vi vara. Det går inte att hålla på att ta utvisningar ikväll.
Nej, exakt. Det är så offensivt sett åtminstone så är Dallas på väldigt hög nivå de också. Alltså yppersta elit i NHL.
Ja, men de håller på fortfarande, som Ken Hitchcock också sa här för en timme sedan, att de håller fortfarande på att söka sin nya identitet, Dallas.
Ja.
Och det bekräftades av Klingberg också. De fokuserar oerhört mycket mer på defensiven nu än vad de gjorde under Lindy Ruff då. Och de känner att offensivt vet de precis vad de har. Men det kommer att bli bättre när de liksom har fått till sin defensiv nu. Då kommer offensiven att komma av sig själv. Så de jobbar hårt på det. De har dock varit mycket, mycket bättre hemma än borta, sa han också. De har spelat jävligt bra hemma i American Airlines Center, men haft betydligt svårare på bortaplan, och det jobbar de också på.
Ja, men jag kan förstå det. Alltså, det där, jag känner igen mig i det Hitchcock säger och det som Klingberg säger, för det var ju väldigt mycket snack inför säsongen om att Hitchcock sin vana trogen skulle försätta sätta ett försvarsspel och sådär. Att det var prioritet och att laget kände så också, eftersom att det var sånt... katastrof faktiskt åt fel håll förra året liksom.
Men det var för att de hade så mycket skador.
Precis. Men även strukturmässigt var de inte nöjda liksom. Ruff fick inte ordning på det liksom.
Nej.
Och det var lite därför de alltså nästan överkompenserade genom att ta in Hitchcock, för att verkligen ta in en defensiv coach som tänker, offensivt sett har vi som kvalitet materialmässigt att vi måste fokusera defensivt taktiskt.
Ja, man är ju bara orolig att Hitchcock ska krångla för mycket med identiteten och göra ett av de mest underhållande lagen som finns till tråkigt liksom. Men han har ju inte samma spelarmaterial som han i St. Louis till exempel, och verkar ju vara inne på själv och hitta en balans liksom.
Ja, precis. Nej, exakt. För att, än så länge måste jag säga det, att det, man märker att det har inte riktigt satt sig heller, för det är fortfarande lite virrigt hit och dit, och man märker att det inte sitter i ryggmärgen att de ska spela på Hitchcock-hockey liksom. Nej. Att de fortfarande söker det. Men de har ändå ett helt okej record, så det är inte så att, jag menar, Dallas är fortfarande med i racet, men de är ju inte, jag har ju tippat dem som divisionsvinnare liksom. Och riktigt där är de ju varken spelmässigt eller i tabellen.
Vi spelar mycket bättre än vad vårt record säger, sa Hitchcock också. Men det får vi leva med. Det kommer att jämna ut sig där. De kommer att bli bättre, det var han helt övertygad om. Ja.
Jag måste ju i sammanhanget nämna också att jag ser fram emot hyllningen du kommer få uppleva på plats i något powerbreak där, när Ben Bishop ska få en tribute på den fotbollsplan lika jumbotronen.
Ja, det var ju...
Då får du ställa dig upp.
Det var ju... Nej, det kommer jag inte göra. Det var ju talk of the town här då under förmiddagen, var ju förstås det att Ben Bishop återvänder hit. Och de tycker fortfarande väldigt mycket om honom här. Både Hedman och Cooper sa det, att det är ju en god vän som man håller på fortfarande lite grann när vi inte möts. Han, det var honom vi red med till Stanley Cup-final och så vidare. Ja. Så de tycker det ska bli väldigt, väldigt speciellt att möta honom. Men att, ja, det är, så är det i den här businessen. Men Victor tänker försöka göra mål på honom.
Ja, det så är det ju naturligtvis. Men det är klart, han har en speciell plats i ett Tampa-hjärta. Han är ändå lite markören för när det börjar vända. När den traden gjordes i slutet på... Det var samtidigt som Cooper kom in ungefär. Liksom. Det är lite den markören för när Tampa-eran startade med, det här, med den här kärnan. Liksom.
Mm.
Så att han, det är svårt att släppa honom ur sympati, så att säga.
Ja, det var mycket fans här också på värmningen som var och fick autografer av honom och så han står högt i kurs här fortfarande i din heliga stad.
Ja. Ja. Men du, vi har mycket att diskutera idag, men vi har kommer komma in på lite Hall of Fame, det är lite Globen-matcherna som var i helgen, och det är lite trader som vi har sett, och lite övriga lag vi vill diskutera. Men vi zonar in lite på just Tampa och kanske Dallas första serie eventuellt, men framförallt första kedjor kedjor i stort.
Ja, precis. Det blir ju lätt så, eftersom det verkliga utropstecknet här är ju första kedjan de har. Den ryska kedjan.
Ja, det är ju, så är det ju. Det är ju en CCCP-kedja. Den har inte riktigt fått någon smeknamn, men den har en väldigt rysk stämpel.
Jo, de börjar prata här om Stamkov. Ja. Kedjan. Att de har satt ett ryskt namn på Steven Stamkos också.
Ja, det är väldigt tacksamt faktiskt. Stamkov.
Ja, Stamkov. Och det pratades här om att det är liksom ingen tillfällighet att han trivs så bra ihop med sina ryska kamrater. Kucherov.
Namestnikov,
ja. Att han, Steven, som Victor sa, har lite europeiskt spel i sig. Ja. Så han tycker att de liksom, det är givet att de trivs så bra ihop. Nu har de också, från början är de extremt skickliga, de är bara födda så här bra.
Ja.
Men har liksom utvecklat en fantastisk kemi och har nu extremt bra självförtroende också.
Ja, så är det ju definitivt. Alla tre, det stämmer ju något brutalt för dem alltså. Även Namestnikov har ju aldrig varit i närheten på så här bra i sin karriär tidigare. Nej. Han kommer snart slå sitt personliga målrekord redan efter 20 matcher liksom.
Ja.
För min del så är jag inte så överraskad över just den här trion. Alltså att de, naturligtvis, det är klart att Stamkos och Kutcher är jättebra spelare också. Men även Namesnikov, för att innan Stamkos skada förra året, då var det ju den här kedjan också sattes ihop under en 2 veckors period ungefär. Innan Stamkos vred sönder knät i Detroit.
Ja, det påpekade Victor också. Att det här såg han redan då, när de började spela ihop.
Precis, och jag tror, det här kanske jag har glömt bort, för du har varit på 100 matcher sedan dess. Men jag för mig att du var i Barclays och såg den här trion ha alltså sin kanske allra bästa match då, den säsongen, med New York Islanders borta när de gjorde, ja, de vann stort med 6-1 och sånt där.
Jaha, var jag där då?
Ja, jag har för mig att du var där och satt och hyllade dem i bloggen. Ja, jag har inte gått tillbaka och kollat och dubbelkollat det här, men jag har för mig det. För jag kommer ihåg den matchen personligen i alla fall. Och då hade, det var några riktiga CCCP-mål då också, när de kom i kontringar och körde klapp-klapp och la in den öppen kasse bakom Halak. Eller om det var Greis som stod. Så att när liksom Tampa fans började pussla ihop kedjan inför den här säsongen. Det finns ju många offensiva alternativ. Så var det ju, alla var liksom överens om att självklart Namesnikov får chansen igen. För att han passar så bra ihop med dem för ett år sedan. Ja. Och så har det sett ut nu i höst också. Onekligen.
Ja, de är ju bästa kedjan i ligan nu, men för att återvända till Hitchcock som han har ju alltid bra saker att säga. Han sa det att det som är oroande för oss är att det är inte bara de tre, alltså, vi har mött elitkedjor tidigare och handlar det bara om 3 spelare är inte så svårt, så då har ju vi 5 som kan ta bort dem, men det är ju en hel enhet det här, sa han, och kom in på Hedman just och sa att Hedman är en unik spelare som kan vara med högt upp och var med i anfallen, och samtidigt så är han med och tillbaka och försvarar fantastiskt bra, backcheckar. Ja. Han är unik på det sättet.
Ja, och jag gillar att Cooper senaste åren har börjat, alltså trots att Hedman har varit bästa backen många år nu, alltså 4-5 år minst, sen han verkligen fick sin stora utväxling, så har han, nu börjar han få sådär 26-27 minuter per match oftast. Mm. Att de verkligen använder dem konstant. För att det var ett tag sedan det var lite för mycket utjämningssystem. Att Hedman var nere på 21 minuter bara för att de skulle rida 3 backpar. Liksom. Men nu är det Hedman spelar mer och då blir ju Tampa bättre. Ju mer man använder sina bästa spelare, ju större chans har man att vinna.
Ja, samtidigt säger de här att hans roll håller på att förändras lite. Att det är... vad heter han? Sergachev?
Ja, absolut. För det är
säger man Sergachev?
Ja, jag säger Sergachev eller Sergachev.
Ja, Sergachev. Han är ju mer liksom en sån kanske då poängplockare, medan Victor är en betydligt mer komplett spelare.
Ja precis. Alltså,
är det en korrekt beskrivning?
Det tycker jag. För än
att
så länge...
tror att Sergachev kommer att vara den som är QB till exempel i powerplay.
Ja, det är möjligt. Han har ju definitivt lagt beslag på andra PP-QB-platsen. Och får andra hälften i powerplay liksom. Och gör det väldigt bra. Han är ju uppe på 12-13 poäng liksom, redan. Däremot så märker man ju att det är bra att han får spela med Strålman i 5-5, för att han är ju lite valpig, som jag varit inne på tidigare, i defensiv zon. Vill vara lite för konstruktiv ibland och får dra lärdomar av sin backkollega som är lite mer bättre i de besluten liksom, när det gäller när man ska spela och när man kanske behöver rensa liksom.
Ja, medan Heddy, som jag säger här, är extremt svår att spela mot när han försvarar.
Han är som reach.
Kommer inte liksom, ja, dels det, och dels är han ju så skicklig på att liksom styra ut spelet liksom, ja. i längs sargerna.
Sen vill jag en speciell unik detalj i Hedman som jag vill lyfta fram, som kanske vissa har lagt märke till, som jag tycker är väldigt signifikativt för just honom och som jag tror många andra har tagit efter också. Som är lite riskabelt vid första anblick, men det funkar väldigt bra för Hedman. Det är att när han kommer 2-1, vilket ju händer ibland både i powerplay faktiskt, när det vänder, när spelet vänds, eller i 5-5, så han går aldrig liksom, han låter aldrig, det normala är väl att backen liksom försöker ta bort passningen kanske, eller ja, blir lite passiv. Men Hedmans taktik, det är att först vara passiv, låta 2-1 utvecklas så att det liksom verkligen styr upp. Och sen är det plötsligt så jätteaggressivt attackerar han puckföraren som inte är beredd på det liksom. Som inte hinner lägga över passningen eller skjuta, som bara blir så här chockad av att Hedman sträcker fram klubban och bara rusar fram mot honom. Och så blir det ingenting av det, och så hamnar pucken i sarghörnet och så var den där 2-1 borta. I 8 av 10 fall så lyckas det åtminstone, precis som Hedman har tänkt sig.
Ja.
Det tycker jag är en typisk Hedman-play.
Ja. Ja, men nu var det kedjor vi skulle prata om.
Ja, det var det ju.
Det finns ju de som blir irriterade på att du får prata så mycket om Tampa, men det är väldigt svårt att undvika just nu eftersom de är världens bästa lag. Men vi sa att när vi ändå pratade om den här CCCP-kedjan så kan vi väl titta på de som är hetast den här hösten även i övrigt då, deras främsta konkurrenter om titeln bästa kedjan i NHL. Och det finns ju några stycken.
Ja, det finns flera nämnvärda här som skulle kunna konkurrera på en topp 5-lista om vi skulle hitta på en sån.
Ja.
Ja, alltså, har du någon du vill namedroppa direkt eller?
Ja, eftersom de har gått bra på slutet så hela laget så skulle jag vilja nämna Nashvilles klassiska där med Philip Forsberg, Ryan Johansson och Victor Arvidsson. De har, nu har inte, Johansson har väl inte gjort ett enda mål än.
Nej, Johansson har ju varit lite besvikelse poängmässigt.
Ja, men bara poängmässigt. Men det är ju en ruggigt bra kedja. Och framförallt verkar de ju ha kommit in i det nu. De har tagit 5 raka segrar. Filip gjorde sitt 100:e mål. Inte för säsongen, men i NHL-karriären häromdagen.
Ja.
Det tycker jag är en av de bästa kedjorna. Ja, det tycker
exakt.
Jag.
Det tycker jag. Och ska man slå ut över kalenderåret 2017 så är de ju definitivt där uppe. Så som de härjade i slutspelet och fullständigt körde över vilket vassa motstånd. De gick ju upp till exempel mot Taves-kedjan i Chicago-serien och var totalt överlägsna.
Ja.
Och i andra serier där också. Så att inte ens den bästa shutdown-kedjan i hela NHL förra året med Kessler, Cogliano och Silverberg kunde ju övermanna dem så att säga. Den är ju med där och på slutet har det sett väldigt bra ut, det håller jag med.
Och så en annan kedja som jag skulle se ikväll, det är ju Dallas första med Jamie Benn, Tyler Seguin och Alexander Radulov. Den har ju visat sig, precis som man förstod på förhand, så skulle Radulov bli liksom, på pappret är ju det en helt jävla otrolig kedja.
Ja, exakt. Ja, det
och den har kanske inte varje kväll klickat, men för det mesta.
Ja, alltså jag gillar ju mina Corsica och de här underliggande siffrorna som jag är inne och kollar på. Och den har ju varit bra på slutet framförallt och Radulov har börjat komma igång nu och har en liten fin poängsvit till och med. Och de är ju, jag menar, i powerplay är de ju helt, när de dessutom kan, när man verkligen på allvar kan lägga till Klingberg i ekvationen, så är de ju alltså elit. Men i 5 mot 5 så är det lite sådär faktiskt. Jag tror de bara gjort 7 mål 5 mot 5 ihop den här kedjan. Ganska lite på det viset. Och inte så jättebra liksom possession-siffror heller. Så lite underwhelming på det viset. Men ändå, det är naturligtvis en toppkedja. Så god som någon i princip.
Ändå. Ja, det ska bli kul att se live i alla fall. Får du säga vad du vill med dina
kedjor. Ja, precis.
men låt mig säga en som jag tror att du tycker om då.
Ja.
Huberdeau, Barkov och Dadonov.
Ja. Ja,
den har du med på din lista.
Den har jag med på min topp 5-lista. Den tycker jag är grym. Alltså, den är ju
trots också, att laget inte går särskilt bra.
Precis, laget är ju grovt underpresterande. Nej, grovt underpresterande. Men de ligger ju i botten av östra konferensen. Och jag är besviken på backarna där. Nu ska vi inte prata om dem. Men Ekblad och Jandl och de här Matheson som skrev på ett så stort kontrakt har inte alls levt upp till mina förväntningar och inte målvaktsspelet heller kanske. Men den här första kedjan går verkligen inte att klaga på. Så det är bara här om natten mot just Dallas. För Dallas har ju mött Florida här tidigare. Innan de ska möta Tampa nu. Så då spelar ju Barkov 28 minuter.
Ja, jag skulle just säga det. Det är ju en helt sjuk siffra för en center. Ja. Det är ju som bästa back. Det är ju Erik Karlsson-nivå
liksom, fast han är center.
Ja, det var en viss Jarkko Päiväniemi som satt upp och tittade den natten som började skicka sms om detta till mig.
Ja.
Om Barkovs storhet. Ligans bästa center, skrev han. Det är kanske lite att ta i, men han är ju väldigt bra.
Ja, det är ju att överdrivna naturligtvis. Jag håller ju några för dem. Men han har en enorm pondus, Barkov. Jag tycker, och han är bra liksom i alla delar av spelet. Alltså, han måste verkligen få sitt erkännande nu som en elitcenter. Alltså som en av de bästa centrarna i NHL. Så bra är han faktiskt. Och jag tycker han, nu när han är skadefri också, för han har haft lite problem de senaste åren med just åkommor och sådär. Men nu den här hösten, med den här omgivningen, det har ju varit bra. Jagr, nu är det ju Dadonov istället för Jagr. Men den här kedjan är ju fantastiskt bra. Jag tycker Huberdeau är lite underskattad också. En supertalang som gick högt i draften för några år sedan. Som vann College Trophy direkt. Men som ändå kanske inte heller fått erkännande som en sniper av världsklass liksom. Och han är ju också väldigt, väldigt bra. Så att den kedjan är definitivt en topp 5 i NHL.
Ja. Vad säger du om Shifley Wheeler Connor i Winnipeg?
Ja, den tog jag inte med på min topp 5. Och det är inte för att den är dålig på något sätt, utan jag tycker att de är bra båda två, de där kedjorna i Winnipeg. Alltså Line Ehlers Little är också väldigt bra. Så att de tog ut varandra lite grann på min lista, men och de är väldigt bra i powerplay, så där 5 mot 5 tycker jag att jag vill se lite mer.
Ja. Jaha. Nu har han tittat på siffrorna.
Ja. Nej, men det är klart att det är otroligt bra. Jag tycker Connor
Scheifele har ju varit i grym form här och gjort otroligt mycket mål.
Exakt. Ja, Scheifele är.
Vänta, nu kommer jag nysa ett ögonblick. Ja. Förlåt.
Där kom den. Prosit.
Där kom den. Så, ja.
Ja. Men ja. Nej, men den är bra. Den är bra. Jag tjatar ju ofta om Kyle Connor, att jag tycker han har kommit in och kompletterat den. De behövde den där extra pusselbiten i topp 6. Och han känns gjuten där nu, från och med nu. Liksom. Sen en kedja som är den som har spelat mest ihop 5 mot 5. Nu är den inne på mina siffror. Som har fått mest istid av alla kedjor i hela NHL. Med lika antal spelare på banan. Och som har gjort mest mål, kanske naturligt också. Av just den anledningen. Det är första kedjan i Philadelphia. Med Couturier, Giroux och Voracek.
Ja, just det.
Alla ligger över en poäng per match i snitt hittills också. Så den, och där, det var ju ett succédrag att befordra Couturier och verkligen ge en lite offensivare roll. Och flytta ut Giroux på kanten. Det är ju verkligen att spetsa laget med de tre ihop. Men det har ju varit succé. Så den är med på min topp 5-lista nu. Faktiskt.
Ja. Ja, men vi måste väl nämna Schwartz, Chen och Tarasenko också.
Ja, det vore ju direkt felaktigt annars alltså.
Ja, det har också varit en väldigt fin enhet här under hela hösten.
Ja, exakt. Vi tog kula i St. Louis för några avsnitt sen här, som helt har överraskat oss. Både du och jag var ju rätt negativt inställda till dem i vår preview-podd. Med alla skador där. Men de har varit fantastiskt bra. Tarasenko och Schwartz vet vi har en jättebra kemi. De har ju spelat ihop i många år. Förut var det ju Lechtere faktiskt som var center däremellan. Och nu är det Baby Chen, alltså lillebror Chen, som är, apropå Philadelphia, ju spelade ihop med Chiru och Voracek i några år tidigare. Och jag trodde inte så mycket på den här trainen för hans del. Alltså. Jag visste att han skulle få en stor roll även i St. Louis, men jag betvivlade hans förmåga lite grann där. Men han har faktiskt kommit in, och han är ju lite mer ytterforward det jag sett som honom som också. Men han har klivit in som center nu och gjort det extremt bra. Och verkligen alltså, lyft den här kedjan ytterligare lite grann. Nu är det ju Tarasenko och Schwartz som är de stora stjärnorna. Men han har på intet sätt förstört deras semi. Tvärtom. Det har blivit...
Nej, han har fått ett lite oväntat lyft där. Och fått en stor roll och så. Det är kul.
Ja, och som center också.
Oväntat. Ja. Jag vill också slänga in i mixen Islanders. Där trodde man ju då att Jordan Eberle skulle komma in och bli den lekkamrat som Tavares har saknat länge. Men så är det inte, utan han spelar med Anders Lee och Josh Bailey. Och de har varit bra.
Ja, de har ju varit väldigt
bra. Framförallt är det ju Tavares som har varit bra såklart. Men,
ja, exakt.
Men det verkar vara de som ska spela mot.
Ja, det verkar verkligen så. För det var ju samma sak förra året. Jag menar, Bailey kom ju upp i nästan 60 poäng tror jag. Alltså, han och Tavares funkar uppenbarligen bra. Sen han har ju varit där i organisationen i många år nu, Bailey. Han gick väl i första rundan 2009 och sånt där. Men han har ju, alltså det blir ju ofta att det återkommer till att det blir han som får spela med Tavares ändå. Och Lee, för Lee har ju, och Tavares har ju en bra kemi. Och jag tycker att Lee är underskattad också i powerplay när det kommer till att stå framför mål. Alltså, för några år sedan så hyllade jag Martin Hansson väldigt mycket, just den förmågan att peta in returer i powerplay. Så nu vill jag extra stjärna till Anders Lee. Alltså han kan man lita på att han kommer göra. Han och Wayne Simmons kommer göra många mål i powerplay just när de står där framför kassen och skymmer keepern och sådär.
Ja. Och så får Eberle istället spela med han rookien Matthew
Barzal,
som ju kanske det roligaste som har hänt i Islanders sen Tavares.
Jag höll på att säga sen Josh Hosang.
Ja, jo, han gillar ju du och jag för att han är sån artist.
Men han har ju fått
låt mig fråga här nu. När du och jag var ute på vår roadtrip, då kändes det som vi såg Islanders mest hela tiden.
Ja.
Och de spelar ju här på lördag och då är jag kvar och ska se den matchen också.
Ja, just det.
Såg vi dem här då? Nej.
Nej, vi såg dem i Carolina. Vet jag att vi såg dem i alla fall.
Och såg vi dem i Florida? Men jag känns som vi såg dem flera gånger.
Ja, det känns.
Eller var det Minnesota vi såg hela tiden?
Ja, Minnesota såg vi ju minst... framförallt såg vi Florida Panthers flera gånger också. Vi börjar med att se Florida Rangers och vi slutar med att se Rangers Florida. Ja, det var flera lag vi såg flera gånger i alla fall. Och Florida såg vi Rangers, Tampa också.
Såg vi Minnesota och Florida här i Tampa då?
Ja, precis.
Och så Islanders i Carolina.
Ja.
Och vilka var det i Washington då?
Då var det Nashville. Nashville-Washington.
Ja, just det. Ja, just det. Ja. Ja, jag ville bara... Jag fick för mig att det var för att vi febrade så mycket om just Sang.
Ja. Ja, det känns som vi såg honom mer, men det gjorde vi kanske inte. Men han var...
Han har ju varit upp och ner mellan farmalagen nu. Men nu är han tillbaks uppe hos NHL. Barzal verkar ju vara ett pålitligt kort.
Ja, exakt. Nej, men han är ju bra. Alltså. Han har ju fullständigt öst in poäng i juniorligorna där och varit ett utropstecken i junior-VM och sådär. Så att de hoppades ju väldigt mycket på den här säsongen att han skulle ta platsen som andra center bakom Tavares. Men han har gjort det, han har överträffat förväntningarna. Han har ju varit väldigt bra.
Ja.
Riktig playmaker. Han har ju Niklas Bäckström bland annat som idol. Så att, pass first guy.
Ja. Ja. Har du någon mer kedja på din lista som vi inte har pratat om?
Ja, det är en kedja till som jag klämmer in här. Ett lag som har underpresterat grovt. Men som har en kedja när de sätter ihop de här två framförallt. Som är definitivt topp 5 i NHL. Även den här hösten. De har svarat för minst, jag tror om det är 50% eller till och med mer än 50% av lagets mål. Och det är ju McDavid, Dreisaitl och Maroon.
Ja.
Alltså, de skulle ju behöva splittra på Dreisaitl och McDavid för att jämna ut det lite grann. Men när de väl sätter ihop de här två, då gör de ju mål. Liksom.
Ja. Men så är det. Det finns ju väldigt... potentiella superkedjor även hos andra lag, men vi pratar om de som har varit heta den här hösten.
Ja, exakt.
Då kan man kanske inte börja prata om Pittsburghs första kedja och,
nej, exakt.
Och Chicago och så kan man inte riktigt.
Nej.
Det skulle vara Vegas då.
Ja, den
William började Karlsson numera i första center.
Ja, just det. Och där började ju Perron och Neil väldigt bra ihop framförallt.
Ja. Också. Men nu börjar de kanske få lite bakhart här. Det kanske verkligheten är på väg att komma kapp dem. Kanske.
Ja, Maxim Legacé var smärtgränsen. Liksom. Det går inte att plocka in en fjärde femte målvakt. Liksom. Fortsätta en vinnande trend. Och så har de haft mycket bortamatcher här sista tiden också.
Men de är fortfarande två i Pacific.
Ja. Ja, de är icke att räkna ut. Men det kanske är lite mer normalt... Vegas, vi har fått se.
Ja. Men snart... Ja, förlåt.
Nej, men Fleury är väl snart tillbaka, hoppas jag i alla fall. Det verkar så.
Ja. I nuläget, bara innan vi går vidare, så det är bara kul att titta på ibland. Eftersom vi är på torsdag, är det för övrigt nästa torsdag, så är det om en vecka, då är det Thanksgiving. Och då hävdar ju du att då sitter tabellen.
Just det.
Och om det vore nu, om det 82 omgångar var spelade...
Ja.
Då skulle följande lag mötas i slutspelet. Det skulle vara Tampa Islanders, New Jersey Washington, Columbus mot Pittsburgh, Toronto mot Ottawa i öst.
Ja.
I väst skulle det vara St. Louis mot Calgary, Kings mot Vancouver, Winnipeg mot Nashville och Vegas mot San Jose. Ja,
ja. Ja, det hade man ju inte tippat en par säsongen så att säga. Vegas och... Ja. New Jersey hemmaplansfördel mot Washington.
Nej.
Och, men det enda med sidan naturligtvis att Columbus får Pittsburgh igen och åker ut.
Ja.
Det går inte.
Ja. Nej, men, nej. Ja. Jag skulle följa Tampa Islanders tror jag. Eller New Jersey Washington. De två serierna skulle följa i första omgången. Ja, nu kommer vi ifrån temat här.
Ja,
men jag kan säga att vi är klara med kedjorna eller
jag nämner tre kedjor till utan att kommentera dem bara så att jag får dem.
Oj.
Ja, eller utan att kommentera. Ja, men lite grann. Jag vill ändå nämna nya toppkedjan i Vancouver med Bertsi, Horvat och Besser.
Ja.
Just heta i höst så måste man ändå säga Jeff Allo, Kopitar och Brown. i Kings.
Ja, inte oväntat.
Ja, det är lite oväntat faktiskt. Också extremt mycket speltid på dem alltså. 5-5. Och sen vill jag faktiskt nämna en fjärde kedja som fått på mycket beröm i det här laget och som innehåller två svenskar och som har väldigt fina underliggande siffror också som jag vill lyfta fram. Alltså en fjärde kedja ska ju mest försöka spela 0-0, men de här förlägger spelet offensivt ofta. Kanske inte producerat så mycket. Ja, precis. Kryger, Nordström och Josh Juris har varit en väldigt bra fjärde kedja, för att kalla det på det viset. Så den tycker jag ändå värd att nämna i sammanhang.
Men nu är Kryckan sjuk, höll jag på så. Han har feber.
Ja, tyvärr. Day to day.
Ja, det är så. Det går influensa. Det är november nu. Nu kommer flunsan.
Ja, så det får till och med du och jag erfara.
Ja, absolut. Vad har vi gjort? Men du, nu måste jag fråga. Vi pratade mycket förra veckan inför Globen-matcherna mellan Ottawa och Colorado.
Just det.
Nu är de spelade och du var med, i alla fall på lördagen.
Ja, just det.
Där, så hur var upplevelsen, skulle du säga?
Ja, nej, men det var kul. På lördagsmatchen fick jag vara med. På fredagen missade, då var det ju Sverige-Italien. Jag var inne på redaktionen och jobbade med den. Men det var ju kul att för en gång skulle, för min del, att kunna berätta någonting om en NHL-match på plats. För det är inte så bortskämd med jämfört med dig. Så att det var ju kul att uppleva. Däremot vill jag säga att det var ju fullsatt och det var rätt bra tryck delvis och sådär. Men det är ju en annan grej att se en match på plats i USA med riktiga hemmafans och hela stämningen som byggs upp då, jämfört med på neutral plan som det ändå blir.
Och lite
halvt gipp på känslan då, även om det är en grundseriematch i november liksom.
Ja, jag tror ändå, vad jag såg så var det ändå precis som väntat bättre, just därför att själva hockeyn var bättre, för att det var mitt i säsongen, än de här matcherna som spelades förut när det var premiär.
Exakt, ja precis. Nej, men så är det ju. Och det var ju bra matcher. Det är två stycken 4-3 segrar för åtta jämna matcher, en som går till förlängning. Colorado rätt så bra i båda matcherna, var ju nära och hade ju ledningen in i sista perioden här mot i sista matchen till exempel, som jag var på. Och några positiva detaljer att ta med sig ifrån. Erik Karlsson gjorde något stort misstag där, men annars var han ju som vanligt, fick han visa upp sig för svenska publiken med 4 assist liksom. Några glänsande nummer vill jag ändå påstå. Så att jag var ju tvungen att hylla han i en liten krönika till och med.
Jag såg det. Det var kul.
Ja, men det var positivt, alltså det var, han var värd. Han är värd all beröm nu i sin prime här. 27 bast och hemma och visa upp sig i Stockholm liksom. Däremot den här skadan är ju lite oroväckande, att han faktiskt erkände i tv liksom att det fortfarande jäckar honom ganska kraftigt, att han har smärta i foten.
Ja, det är inte bra att han har smärta i foten fortfarande. Det var inte bra.
Precis, så att det är faktiskt lite oroväckande med tanke på att vi har färska exempel i svensk hockey på storstjärnor som har haft problem med fötterna. Jag har Erik Karlsson det bästa poängsnittet av alla backar ändå.
Ja, nu ska du väl inte jinxa honom med några fotbollfötter här.
Verkligen inte.
Nej.
Usch. Nej, det är hemska tanke. Ja, jag klipper bort nästan. Nej, men en annan back som är verkligen imponerar på mig, mer än den stjärna som kanske skulle ha gjort det i det här, just den här fasen som jag ska säga nu, det är ju Sam Girard som i den här trevägsdealen hamnade i Colorado, medan Matt Duchene spelade för Ottawa för första gången.
Just det.
Där Duchene i min match, som jag såg det i lördagsmatchen, hade väldigt mycket chanser, men var lite av en målsumpare bara för det. Sen sa han ju efteråt att han var så trött över den här whirlwind-veckan som har varit för honom, att han skulle hem och sova i 5 dagar nu. Hemma i sin nya hemstad. Men Girard gjorde väldigt bra ifrån sig och blev nästan redan en publikfavorit för Colorado-fansen, som han dansade runt som en ren Erik Karlsson på blå linjen i powerplay. Ingen respekt.
Ja, det är kul.
Han är liksom totalt orädd på isen. Bara kör och vågar ta egna initiativ som vore ingenting. Liksom.
Det är ju så med de här nya som kommer upp. De som är skickliga, de har också med sig ett självförtroende som liknar ingenting. Som ingen hade förr när de var 19.
Nej, precis. Och speciellt inte backa. Liksom. Det har ju varit en evig sanning nästan, att de behöver tid på sig för att akklimatisera sig och växa in i den så kallade NHL-kostymen. Mm. Och den där Girard, han bara kör liksom. Så det var väldigt positivt för Colorado, vill jag ändå säga, trots 2 förluster. Och sen det är klart, Mark Stone var ju väldigt bra. 12 mål han kom upp i. Han är ju med i verkliga toppen av skytteligan. Så att han får en liten extra stjärna från mig också.
Ja. Vad synd att ni inte fick se Carl Söderberg. Han var ju kvar hemma han i Colorado, vad jag förstod.
Ja, precis. Men han har i alla fall... Vi får gratulera han till att jag blir förälder.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon.
Ja. Ja, men som helhet ändå en positiv upplevelse. Du och Jarko gick ju på den här matchen ihop och satt på pressläktaren. Han hade förvarnat om att ni skulle gå loss på buffén också. Han hade svultit en dygn innan, men det hade inte du.
Nej, jag var ganska sparsam ändå, vill jag säga, trots att det var en ganska diger buffé vi fick. Men jag kan ju bekräfta att Jarko, han satte i sig otaliga kycklingar, höll jag på att säga. Nej, men han fick sig mått, så han räcker att bli över. Så han är nog fortfarande mätt här, skulle jag säga.
Han gjorde en Henrik Ek, helt enkelt.
Ja.
Min gamla sidekick.
Gamla blogg sidekick,
ja. Ja.
Han är fortfarande...
Ja, ja, men roligt, och det känns som alla kom fram till att det här kommer nog att fortsätta. Liksom. De kommer att komma tillbaka till Europa, kanske inte nödvändigtvis Globen, men de kommer att göra fler matcher i Europa.
Ja, det här var ett positivt upplägg återigen efter att ha varit borta ett tag från Europa. Jag var ju till exempel på Columbus San Jose för några år sedan, vilket ju inte var någon succé. Men nu, det här kändes, med de här lagen och det här mer mitt i säsongen upplägget funkar väldigt bra.
Ja.
Sen var det ju lite otur då att den första matchen kolliderade med en av de viktigaste fotbollsmatcherna på år.
Ja, det var ju lite otur förstås.
Det var ju ren oflax.
Men ni och Stockholm och Sverige gjorde bra intryck på kanadensarna som var där. Det kan jag vidimera personligen, för jag fick ett mejl här från Bruce Gary och som ju är...
Han är ju Mr. Ottawa-reporter liksom.
Ja, han är Ottawa Sans egen Thomas Ros. Nej, Thomas Ros eller Mats Wennerholm. Okay. och där stod det bara, han var helt lyrisk. Det bara står så här: "Your home is a wonderful country, great people, so helpful and a great city. Best trip I've ever been on."
Oj, oj, oj. Det var riktiga lovord. Han såg glad ut. Jag såg han i katakomberna där efter matchen. Han lös. Han gick runt.
Nej,
där.
Nej, han lyste helt.
Han lyste,
det,
ja, du ser.
Han var lös.
Han var lös och lyste. Det stämmer faktiskt. Lös. Ja, det var det faktiskt.
Ja, ja, men så ni, det kan ni ta åt er. Ni gjorde väldigt starkt intryck på kanadensarna, både staden och folket och allting.
Ja, men så trevligt.
Ja.
Mycket bra.
Och så tycker de att Globen är en jävligt cool arena.
Alltså.
Och det glömmer man ju som man bor i Stockholm, att det, ja, den är ju bara där.
Ja.
Men när man aldrig har sett den förut så är det såklart en jävligt speciell byggnad.
Ja, jag tycker den är klart den är cool. Jag tycker alltså det känns ju väldigt, man har svårt att förstå att den inom situationstecken bara tar knappt 14 000. För jag tycker den känns minst lika stor som en NHL-arena som tar 18 000 när man är inne i den. Den känns mäktig, tycker jag.
Jag tyckte mycket om att gå där på 90-talet när jag bodde i Stockholm då. Om man var akkrediterad, vilket hände att jag var, då var pressläktaren väldigt långt ner. Man satt nästan precis ovanför båsen på den tiden. Jävligt coolt var det.
Ja.
Ja, jag ville bara få det sagt.
Ja, det är bra. Men,
ja, vad har vi mer då? Det har hänt några små grejer.
Ja, vi har ingen blockbuster att prata om den här veckan.
Nej, men vi kan konstatera att Antiniemi får mycket flygpoäng nu. Han är i sin fjärde klubb på några månader här.
Ja, just det. Han samlar på sig väldigt mycket sånt. Så han kan resa jorden runt här snart.
Ja, han började ju med att bli trailad från Dallas till Pittsburgh.
De köpte ut han i Dallas och så plockade de.
Ja, just det, så var det. Och så kom han till Pittsburgh och därifrån vart han tradad till Florida.
Ja, de wavade honom. Han skulle ju
nere i AHL. Fan vad fel jag är. Och så blev han wavad igen, eller hur? Och
ja.
Nu har han hamnat i Montreal.
Precis, nu har han hamnat i Montreal här för att någon slags insurance för att Carey Price ska vara borta ett tag. Och även Al Montoya är borta. Så nu är det Charlie Lindgren som har klivit in i den kassen och spelar superbra. Faktiskt.
Ja, han har ju varit jättebra. Vilket coolt namn det är, Charlie Lindgren.
Exakt. Han måste ju vara svenskt påbro där i och med att han är Minnesota boy. Och heter Lindgren. Så att, men han är, och det är jag inte så förvånad över. Det var ju lite huggsex om honom när han kom upp från college för några år sedan. Och lite oväntat så väljer han att skriva på för Montreal som ju redan har Carey Price. Men, och gjort det väldigt bra i AHL där. Och nu i några år och nu fick han chansen att spika igen. Däremot, alltså det här med insurance som det är mycket prat om bland general managers när de vill ha en liksom stabil backup. Då har ju Antiniemi förbrukat sina chanser vill jag påstå nu alltså.
Ja, han, på något sätt, han kanske är ju kvar här då, men det här är ju slutet på NHL-karriären.
Ja, nu har han blivit en riktig sån journeyman helt plötsligt. Och han trivs väl inte riktigt med det här heller, att han kastas runt, men
nej, det kan inte vara så lätt.
Nej, precis, och i den åldern, han är ju 34-35 år. Men jag tycker det här med insurance, alltså han jag upprepar mig nu, men alltså i fem år, de senaste fem åren, varje säsong de senaste fem åren, så har hans räddningsprocent varit under medel i NHL. Så han har ju, det var ju länge sedan, det var 2010 och han stod i Ovan Stanley Cup med Chicago. Det var länge sedan. Han har inte varit speciellt bra sedan dess, men det är det här ryktet som lever vidare alltså, som gör att han får chansen.
Ja, men han ja, det är lite tråkigt, men han har fått bra betalt under åren så han kommer att klara sig.
Han kommer klara sig.
Inte minst när han blev utköpt nu, då fick han ju mycket pengar.
Nej, exakt. Han har det gott ställt ändå, får vi ge honom. Så att han klarar sig. Lite oroväckande kanske där. Alltså, man ska inte dra för stora växlar, men med Carey Price att han är borta igen nu med en skada. Alltså med tanke på att han var borta nästan en hel säsong för några år sedan bara. Och att han är 30, han har hans nya monsterkontrakt för 10,5 miljoner dollar per säsong. Alltså ett enormt 8-årskontrakt som börjar gälla från och med nästa år. Då fyller han 31 innan den säsongen börjar. Och han har lite skador nu, så att alltså, det är ju lite oroväckande.
Var lite negativ. Det måste du vara.
Ja, det måste. Ja.
Du, ja, och sen var det en till. Det var ju Kings och Oilers bytte spelare där. Ja. Camilleri hamnar i Oilers och Jokinen, Jussi Jokinen till LA.
Ja, en sån här gammal klassisk hockey trade som det kallas, när det är en spelare mot en spelare. Inga draftval eller sånt.
Nej, och vad du som är insatt, vad ska den vara bra för?
Ja, men den kändes ju lite out of the blue liksom, jaha, vad tänkte de här? Men det finns ju lite logik bakom den ändå, alltså framförallt så Jokinen, båda har ju haft tuffa, har ju inte kommit in i sina nya omgivningar här. Camilleri, sin nygamla, han har ju spelat mest matcher i Kings i sin karriär. Men det var för några år sedan. Men nu har han ju inte varit någon John Stevens favorit på något sätt. Han har ju varit petad i några matcher och han har varit nere på så här snittar 12 minuter per match ungefär. Gjort visserligen 7 poäng i ett lag som har tokbrist på forwards. Och som, han plockades in av Blake med förhoppning att han skulle bli liksom, kunna göra sina... Jag menar, totalt sett i sin karriär så har han faktiskt snittat 27 mål per säsong. Men det var ju ett tag sedan han var en riktig sniper. Men han har inte funkat hos John Stevens, så att han ville gärna bli om med honom, tror jag. Och Jussi Jokinen i sin tur kan ju spela center. Och det är ju framförallt centerbrist som Kings lider av nu när Carter är borta. Så att Jussi Jokinen, som är samma ålder, de är 34-35 år. De har exakt samma lön, ungefär 1 miljon dollar per säsong, ett ettårskontrakt. Så att Kings vill väl helt enkelt ta in en mer versatile spelare. En mer användbar och center och sådär. Medan Oilers, som har gjort nästan minst mål i hela NHL, de hoppas väl på... Jokinen har ju bara gjort en assist hittills på de första 14 matcherna. Camilleri kan man väl inte ha så stora förhoppningar på, men han är ju en mer utpräglad målskytt i alla fall. Så de hoppas väl helt enkelt få igång honom. Så det är liksom... Båda två hade kommit in fel i sina nya klubbar och nu får de ett miljöombyte och de kanske fyller ett större behov i respektive klubb. Så det är väl därför man helt enkelt gjorde den här ganska enkla lösningen. Bara en liten switch mellan två veteraner.
Ja. Jag kan berätta en nyhet som kom precis nu. Är att Anders Lindbäck plockas upp från Milwaukee till Nashville och faktiskt Jussi Saros går åt andra hållet.
Ja. Ja, då slog den in den teorin som jag lanserade i någon podd inför säsongen. Att jag tänkte att de tog in Lindbäck just för att kunna ge Saros matcher i AHL.
Ja.
För att det var ju samma upplägg som Tampa gjorde med Vasilevski. Att Vasilevski var given andra målvakt. Men för att han ska inte bara spela två matcher i månaden så skickar man ner han till AHL ibland. Han behöver inte gå igenom waivers. Och så får han spela två matcher där, två, tre matcher. Och så kallar man upp han igen. Så att jag tror inte att Lindbäck kommer få stå så mycket i Nashville här, utan det är mer en för att Sal ska få matcher egentligen.
Säg inte det. Lindbäck har tydligen enligt hockeysverige.se, måste vi säga, för att det är de jag sitter och läser på. Så vi måste få ge dem cred att han är faktiskt den i AHL som har vunnit flest matcher tydligen, Lindbäck. Ja, så sitt inte och förflisig mot honom.
Nej, de har lyckats oväntat bra med Rögle-målvaktsparet förra året. Alltså. Oskar Dansk och Anders Lindbäck. Slutade i NHL för båda två.
Ja, Limpan. Kul för honom. Ja. Och sen så är en annan grej som vi inte tog här när vi hastade igenom ett litet körschema var att Gary Bettman har ju tydligen varit att träffa Houston Rockets ägare för att diskutera möjligheterna att etablera ett NHL-lag i Houston, Texas.
Just det, han pratade med NBA-ägaren där, va? Eller hur var det?
Ja, det är väl Rockets det.
Ja, just det, precis. Ja, de är. Ja. Så blir det.
Det skulle vara något. Houston är ju den överlägset största amerikanska marknaden där NHL inte finns.
Nej, det är typ fjärde största stan och sånt där. Efter Chicago.
Fjärde eller femte, ja. Så det vore väl något. Och ett tillag i Texas.
Exakt, det har varit väldigt lite snack om. Alltså det är lite ändå lite förvånande, för det är ju alltid, det är ju liksom Seattle eller Kansas City eller ett nytt Toronto-lag eller Quebec som har varit på tapeten. Men Houston som är så stor marknad har liksom knappt nämnts. Som ett tänkbart alternativ, och det är klart att där, ja, det skulle ju spetsa till Texas hockeyn lite ytterligare om de fick en rivalmöte där också.
Ja, alltså, vad de skulle hata dem. Ja, det är USAs fjärde största stad om man bara ser till själva stadskärnan. Det är New York, Los Angeles, Chicago som är större. Ja.
Nej, varför skulle det inte gå och starta ett hockeylag där, säger jag i alla fall, spontant, utan att ha läst så mycket om den.
Så. Ja, jag tycker det skulle vara det. Man tycker om att vara i Texas, så inte mig emot.
Nej, absolut inte. Jag är all for it, alltså. Löst det.
Ja. Ja, och då, det skulle ju vara väldigt smidigt rent logistiskt att få in ett till lag i Central då.
Exakt, precis.
Och så blir det 32 lag och 16 per konferens. Ja, mycket smidigt.
Lite snöpligt däremot för både Quebec och Seattle om det 32 laget inte blir något av dem.
Så. Nej, men de kan ju flytta lag också. Ja. De kan flytta Carolina om ni ursäktar. Eller Tampa eller så.
Vi går vidare.
Ja. Tampa till Quebec. Quebec i Lightning.
Vi ska prata också om Oliver Ekman Larsson.
Ja, Arizona slog ju faktiskt ett väldigt tråkigt rekord här i häromdagen när de fick stryk igen mot Winnipeg var det väl. Mm. Det var 20:e, de första lag någonsin som har öppnat 20 raka matcher utan att vinna en enda under ordinarie matchtid. De har vunnit några på övertid och straffar, men inte under ordinarie matchtid. Det är ju ett dystert rekord.
Ja, och det fanns ju trots allt inte på kartan inför säsongen när vi kände att det här Arizona-projektet skulle börja ta fart.
Nej.
Alltså, som vi hade dem ju som en... Alltså, de skulle definitivt vara med och slåss om en slutspelsplats.
Ja. Nu har de 13 poäng upp till strecket. Och mer matcher spelade än nästan alla andra.
Exakt, och i ett 2-poängssystem så är 13 poäng så här tidigt. Det är ju ointagbart i princip.
Ja, det är kört.
Det är tokkört.
Grönborg kan ringa Hjalmarsson och Ekman Larsson.
Ja, redan nu, ja. Precis. Nej, men det är ju ett superfiasko det här. Men... Ja.
Nu ska vi inte ta i.
Nej, men spelmässigt har det ju inte varit bra. Och framförallt så vill jag säga att i sammanhanget, det går inte bara att skylla på det när man inte har vunnit en enda match på ordinarie tid på 20 omgångar. Men målvaktsspelet tycker jag definitivt, alltså, det går inte att vinna när man har vad de haft. De här ett tag hade de 86% målvaktsspel. Liksom, totalt.
Ja, förresten, det var ju en liten move där också. Tampa hämtar väl han, vad heter han?
Ja, Louis Domingue.
Som du gillade förra året, kommer jag ihåg.
Ja, för något år sedan gillade han det. Jag tyckte att det var lite revansch. Han som blev så fullständigt söndersågad av Patrick Roy som junior en gång i tiden. Så kom han ändå till NHL. Men i år har det ju varit katastrof faktiskt, för hans del.
Är det hårda ord?
Ja, jag är stenhårda. Jag får lugna ner mig lite grann. Nu har jag ju spelat dessutom i Tampa här. Ja. Nej, det var en liten... Jag tror att det var en ren AHL-move där. För att Michael Layton i Tampas farmalag har varit... Nu ska jag vara snällare i ordvalet. Det har inte varit så bra.
Nej.
Och då hoppas man att Domingue åtminstone kan stärka upp på AHL-sidan. Tampa hade, de var ju i final förra året och nu ligger de i botten på AHL helt enkelt. nivå. Så att, jag tror att det var en sån move lite grann. Men nej, Arizona. Ja, Oliver Ekman Larsson alltså. Det har ju varit lite... Alltså han har ju haft en väldigt... Liksom laget har han ju haft en riktigt tung häst.
Ja, han har blivit utpekad av Tocket som en som definitivt måste vara bättre och så.
Ja. Och det har varit några grova misstag man har sett och sådär. Och inte den Ekman Larsson som har stängt in svensk målrekord för några år sedan. Och som varit en ljusglimt i Arizona-öknen under hela sin era där i princip.
Ja.
Men i år har det varit extremt tungt. Jag tycker ändå att han har varit... Alltså, mina siffror, om jag tittar på dem igen, så har han inte varit underpresterat så våldsamt grovt direkt. Utan han har ju faktiskt... Han genererar mer chanser framåt när han är inne på isen än bakåt till exempel. Trots sin omgivning. Och sådär. Det är ju en bra back. Det går inte att säga något om det. Men kanske extra mycket fokus har hamnat på honom nu med tanke på att hans kontrakt går ut nästa sommar. Inte nu.
Han har ett år kvar efter det här.
Ja, precis. Men ja.
Jag har ju hört det folk som undrar om det här skulle vara ett tecken på att han vill därifrån. Liksom. Och det vore väl i och för sig inte så konstigt om han ville det efter alla de här tråkiga åren som har varit nu. Och man trodde att det skulle bli bättre i år, så blir det inte så. Men det är inte så att han åker omkring och underpresterar för att få bli trailad eller något. Det är ju helt otänkbart. Det är det aldrig.
Nej, precis. Nej, verkligen. Det så går det inte till.
Han vill ju vara så bra som han kan, såklart.
Exakt, absolut. Och rent med känslan när man liksom, när han har intervjuer och sådär, och jag träffade honom i somras en kortis på den här pressträffen, så lät han talar alltid väldigt varmt om Arizona liksom. Han trivs verkligen utanför isen.
Ja, det finns ju få ställen som är så fantastiska att bo på. Det är bara så.
Ja.
Det är helt underbart i den där dalen där.
Ja, precis. Däremot
så tror jag kanske att det kan vara mentalt tungt nu att liksom, ja, som sagt, det har ju varit tråkigt som fan såklart när de inte aldrig vinner och inte har en chans att gå till slutspel och så. Det måste ju vara tungt när man tror att en säsong som den i år, och kanske nu kanske det vänder lite och så blir det värre än någonsin.
Precis, så går det tvärtom liksom. Det kan jag förstå på ett mentalt plan att det inte är bra. Så då, han har ju varit med verkligen en lång rebuild-fas här nu som skulle kulminera nu när de till slut, istället för att offra ännu mer liksom core-spelare, så tar de in nya istället. Och liksom markerar för hela gruppen att nu ska vi gå till slutspel. Och så blir det precis tvärtom. Det, ja. Samtidigt så har jag svårt liksom för Carolinas del hur de ska resonera här. Alltså om de ska, för snacka om att ta...
Liksom, Carolina?
Förlåt mig. Emil Ullbrand, som jag vet är Carolinas support till exempel. Att blanda ihop i det här fallet. Nej, Arizona. Att... alltså, tradar man Ekman Larsson så går in i sin prime nu liksom, född 91, 26-27 år. Det är nu liksom han ska pika här. Och liksom trada bort honom då igen, då liksom börjar man ju om, då börjar man på en ny rebuild liksom, en ny våg av spelare.
Ja.
Och det, så jag vet inte riktigt hur Arizona ska resonera här heller, men samtidigt har den här nya satsningen har ju inte funkat.
Nej, men de får väl göra som vanligt och ta ett djupt andetag och hoppas att nästa år blir det bättre.
Ja.
Det borde ju bli det med all den här talangen som finns där.
Ja.
En sån som Clayton Keller, det har vi varit inne på flera gånger, han har ju varit sensationell, fast han spelar i ett lag som går så dåligt.
Ja, exakt. Och det är några till som jag tycker ändå har stuckit ut på ett någorlunda positivt sätt. Alltså, Max Domi har ju varit bra i år igen. Perlini till exempel tycker jag har sniperpotential. Och Antti Ranta har varit okej här sen han kom tillbaka från skada liksom. Så, och Hjalmarsson är snart tillbaka. Han har ju missat ganska många matcher nu.
Ja, det är också tråkigt för OEL. Han hade sett fram emot att spela ihop med Hjelbeer, ja. Hammer. Och det har inte blivit så mycket av. Men. Så det är nog tråkigt. Men alltså, skulle de traila bort sin överlägset bästa back, som du säger, som precis är på väg mot sin prime? Det kan de inte göra.
Nej, det vore ödesdiget för hela organisationen.
Ja, jag tycker det är kittlande i och för sig då, tanken på Oliver i ett riktigt bra lag. Tänk om han kom till östkusten liksom, Oliver i Boston eller i New Jersey eller något sånt.
Ja, nej, precis. Man skulle ju unna honom lite grann det, trots allt. Och det skulle vara kul att se han i ett lag som verkligen konkurrerar på riktigt.
Oliver i Tampa.
Ja.
Ja. Nej, det
är du.
Nej, tack. Tyvärr. Nej, men ja, men det, för hans egen del, han har ingen klausul och sånt där i kontraktet, så rent på det viset så kan Arizona göra nästan vad de vill med.
Ja, jag måste behålla honom. Det hävdar jag.
Ja.
Han har en svacka på 6 veckor i början av en skitsäsong. Ska det liksom avgöra hela hans bana i Arizona? Det tycker jag verkar konstigt.
Ja.
Det är sådana som du som överreagerar som vanligt på allting.
Exakt. Nej, men nej, och jag kan säga så här, Brian Lawton som ju är, och var ute på Twitter och skrev att OL är den nästa stora, next big star to be traded liksom. Och han tog illa vid sig här vid att han inte blev kapten. Och det kan jag bara, utan att lägga någon värdering i det, hur OL tog det. Men jag tycker det var lite konstigt. Han är ju Arizona liksom. Nu när han satt bredvid Shane Doan i omklädningsrummet, han var den naturliga arvtagaren, vart där det flera år. Och går in i sin prime nu. Han skulle verkligen få ta det här laget på sina axlar och vara kapten. Men så ger de inte han det förtroendet, utan det blir någon sån här fyra assisterande lösning liksom. Det är lite märkligt kanske, men Brian Lawton tar jag inte på så stort allvar. Han är den kanske sämsta general managern genom tiderna i NHL. Nu är jag så hård igen. Men han var ju i Tampa Bay och körde dem i botten totalt där i 2008-2009 någonstans. Det enda vi kan tacka honom för, det är väl att vi fick lite bra draftval då, till exempel Victor Hedman. Så tack Brian Lawton för att du var dålig. Nu är jag stenhård.
Det är otroligt.
Ja, men, så att det han twittrar ut, det tror jag inte stämmer. Jag tror inte att Ekman Larsson per definition kommer bli tradad bara så här,
utan nej, tror inte
det är de här spekulationer, säger jag.
Ja. Vad har vi mer då att prata om? Jag ska snart gå och äta lunch här, så jag har det klart innan det är dags för...
Vi får väl ta upp Hall of Fame som var i helgen också.
Ja, just det var det, ja. Där Paul Kariya fick sitt... återupprättelse, eller vad man ska kalla det. Då fick det avslut som han förtjänade på en fantastiskt fin karriär, men det liksom slutade med en viskning liksom, så var han borta. Och har inte pratat om så mycket sen dess, men nu fick han ju det.
Men ett värdigt closure som han själv kallar det.
Ja.
För det var ju det som du säger, han försvann bara ur hockeyns värld. Och omöjlig nästan att få tag i liksom, ville inte ställa upp med något som är media att göra överhuvudtaget.
Nej.
Och det var mycket rykten om så här, och han åkte ju på 6 hjärnskakningar i sin karriär. Bland annat den som faktiskt avslutade hans karriär där i St. Louis 2010, 7 år sedan. Och han dök ju inte upp, till exempel när Teemu Selänne hade sin tröjceremoni och alla kom dit för att hylla honom liksom, så hans stora radiopartner kom inte dit.
Nej.
Paul Kariya liksom, det var ju en liten kontrovers då. Men nu, han har ju mått dåligt liksom. Han har ju varit väldigt påverkad och haft liksom, han har, alltså det har liksom vetenskapligt har hans hjärna fått ta stryk. En bildad snubbe är annars som gick på Harvard till exempel innan NHL-karriären, men haft det tufft de här åren och velat bearbeta allt det här själv liksom.
Ja.
Men nu var han lös som en sol. Lyste han som en sol. Under den här
ja, de återförenades ju där.
Ja.
Det klassiska paret. Och ja, Teemu var ju självskriven där.
Ja, han var ju totalt självskriven. 76 mål, alltså ett totalt osannolikt målrekord för en rookie.
Ja. Ja, det var det kul att se de här bilderna när han gör mål och använder klubban som någon slags automatvapen.
Ja, han sköt ju in i mål bokstavligt talat. Under sin NHL-karriär. Han var ju tokgiven. Och jag är ju naturligtvis förtjust i att Andrei Shchuk kom in i där också som han Stanley Cup som kapten för Tampa 2004.
Mm.
Och Recky som var ju, känns ju inte svårt att argumentera mot, trefaldig Stanley Cup mästare i 3 olika lag. Och både han och Andrei Shchuk över 1600 NHL-matcher liksom, och väldigt fina poängsnitt också. Så att, och Kariya känns ändå lite som den stora, det man tar med sig från själva veckan liksom. Själva helgen.
Oh. Oh.
Och nästa år så är den mest självskrivna, den som är nästa års säljande, det är ju naturligtvis Marty Brodeur. Alltså, en av de bästa målakterna genom tiderna som ska in i Hall of Fame. Och sen,
ja, han är självskriven. Men kanske är Alfie också.
Ja, alltså jag tror det blir så. För att det är ju liksom inte det har ju kritiserats lite grann. Alltså nu ska jag inte vara hård mot Alfie, för Alfie tycker jag ska in. Men att det just är fyra varje år som ska in. Mm. Och ibland kanske det blir så att någon halkar in då, mest på grund av att det alltid måste vara fyra. Och nästa år kanske det är lite så där, lite svårare att veta vilka som ska in. Så att, men Alfie känns ju som att han ska in. Jag menar, lagkapten i en hockeytokig stad som åtta var i 13 år. Han har vunnit OS, han har varit i Stanley Cup-final, han har fått massa leadership awards till höger och vänster, Mark Messier Award och allt vad det heter. Och fint poängsnitt och tusentals matcher liksom. Så Alfie ska in i Hall of Fame.
Ja.
Marty St. Louis vill jag plocka in nästa år också.
Ja, kanske det. Men Alfie måste, annars blir det uppror i Ottawa. De känner sig ständigt lite åsidosatta och förfördelade av storebröderna Montreal och Toronto. Så det kräver de där.
Ja, ja. Nej, men det vore märkligt annars med tanke på att nästa år är det kanske inte så många självskrivna heller just. Så jag skriver in honom redan nu. Det kommer vi få rubriker om nästa sommar. Att det är klart.
Yes.
Men ja, ska vi nöja oss där eller ska vi ta något mer? Jag har lite om Chicago, men ska vi ta det nästa vecka eller?
Ja, vi kan väl kolla på det nästa vecka tror jag.
Ja.
Nu ska jag berätta hur det har varit här i Tampa också under de här dagarna.
Precis. Det ser jag mycket fram emot. Ja, jag kommer nog inte kunna hålla mig till nästa vecka, så det kommer nog bli lite sms däremellan.
Ja, det ser jag fram emot ikväll, att vi ska ha lite sms-krig.
Ja. Ja, det är en diger NHL-natt som står framför oss, om vi missar, så många av er som lyssnar kanske vet resultatet kring det. Det är 12 matcher en torsdag som det brukar vara.
Ja, det heter tisdag, torsdag, lördag är de tunga NHL-kvällarna jämt.
Ja. Ja.
Söndag håller de sig den här tiden på året lite försiktiga med matcher, för då krockar det jämt med NFL. Just lika det. Måndagar. Nu, torsdag är det ju alltid en match.
Just det, i NFL. Men,
ja. Men ja, tisdag, torsdag.
Apropå fotboll, så var det en besvikelse att höra att det alltså var en amerikansk fotbollsspelare som välkomnade vid flygplatsen och inte Marty St. Louis eller Stamco som det alltid har varit.
Nej, precis. Ja, St. Louis försvann ju fort när han blev tradad.
Ja, det var ju...
Ja, när man åker den här korta tågturen från ankomsthallen till baggage claim. Så var det för Martin St. Louis som hälsade välkommen och sen ett tag Steven Stamkos. Men nu var det han quarterbacken i Buccaneers.
Jameis Winston.
Ja.
Som har ju varit en flopp här. Alltså. Bucks, de missar ju slutspel. Usch. Och så har de världens bästa hockeylag i samma stad. Nej, Stamkos. Tillbaks med Stamkov. Så för att summera den här poddens innehåll.
Yes. Ja, men nu ska jag gå och äta lunch då här någonstans i downtown.
Ja, mycket bra.
Ja. Ja. Och så hörs vi nästa vecka igen.
Ja, och tack. Alla som har lyssnat, en tampat tung podd, men det är svårt att bortse i dessa dagar, i dessa tider.
Ja, så att, det är det.
Vi återkommer nästa vecka. Och ha det så gött.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, oj, där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.